Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Man har ju verkligen satt det som mål och man har gjort allt man kan för att ta sig dit. Mm. Och det är jag inte ensam som idrottare att behöva gå igenom. Nej. Men när jag väl var där så var det... Jag var nog inte beredd på den känslomässiga utmaningen och den sorgen jag skulle känna över att missa det mästerskapet. Och då var det som att jag lovade mig själv att nu ska jag göra allt jag kan för att ta mig till VM i Falun.
Och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Magdalena Pajala var under flera år en av Sveriges bästa sprintåkare i längdskidor. Hon har bland annat deltagit i OS i Vancouver och VM i Falun. Men 2020 kom så plötsligt nyheten att hon skulle avsluta karriären. Hon beskrev hur hon tydligt kände att hon inte längre gjorde det hennes hjärta längtade efter. Det är med nyfikenhet på livet jag stänger min elitsatsning och startar min glädjesatsning, kunde vi bland annat läsa på hennes blogg. Magdalena har pratat öppet om kampen att få barn under pågående karriär och att kvinnlig hälsa sällan var ett samtalsämne inom längdåkningen. Hon har också berättat om den stora besvikelsen över att inte bli uttagen till OS 2014 och hur det påverkade henne att träna ännu hårdare, på gott och ont. Jag ser verkligen fram emot att prata mer om det här och en massa annat med Magdalena. Om tekniken fungerar så ska hon finnas med oss på länk i detta nu. Jag testar att säga varmt välkommen till Maratonpodden, Magdalena Pajala.
Tusen tack. Vilket fint välkomnande. Jag blir jätteglad. Vad häftigt är det att höra sig själv utifrån så här, hur andra ser på det man har gjort.
Ja, och det är alltid så svårt tycker jag, för att det är ju en karriär som man på något vis ska försöka, ja, inte sammanfatta då, men ja, summera i något slags poddformat. Ja, det är alltid svårt tycker jag. Så jätteroligt att du kände att det ändå var någonting att ha. Du, vi kom ju in på ämnet här innan. Du är ju uppe i Piteå. Det är inte riktigt den där vintern som man tror så här i slutet på november.
Nej, jag hade ju hoppats på att det skulle vara en massa snö ute nu. För vi har precis dragit igång mina nystartade skidkurser. Så, men den har inte kommit än och vi har inte sprutat någon snö här i år. Så att, vi har startat upp med skidgång och det går faktiskt att göra jättebra teknikpass på skidgång också. Så det är ju faktiskt väldigt bra grundträning så för skidåkning. Men jag längtar verkligen tills vi kan få kliva på snö. Mm. Men det borde komma när som helst i dagarna. Jag har sett att imorgon lovar de nederbörd, så jag sitter här och håller tummarna för full.
Ja, det verkar vara en hel del snö på olika platser i landet, så det är lite ojämnt sådär. Ibland så skottas det och ibland så verkar folk ha barmark. Så vi hoppas att det kommer snö till er snart.
Ja.
Men du, vi sa också här precis innan vi drog igång att smala skidor var en... Du hade medverkat i en podd som hette så.
Precis. Ja, jag eller gjorde poddpremiär förra veckan, så det känns så kul att jag nu är inne i poddflowet.
Visst var det Smala skidor den hette?
Ja, det var det.
Och då så sa jag så här att, men gud, det kan jag verkligen relatera till att man lätt ramlar när man åker på smala skidor. Och det har ju du gjort under hela din karriär.
Ja, jag har åkt skidor sedan jag var 2 år gammal, så att man har nästan tagit för givet att alla kan åka skidor. Men så är det ju visst inte.
Nej.
Och det är en utmaning att möta nybörjare och förstå vart man ska börja.
Ja, var börjar man? Du vet, ska jag berätta en liten jättekort anekdot? Jag gick en kurs faktiskt för ett par år sedan uppe i Högbo. Ja, Gävletrakten. Och då var det några, då var jag ändå sådär så att jag kunde stå på skidorna i alla fall och ta mig framåt, så att jag ramlade inte hela tiden. Men vi hade några deltagare, de kunde verkligen inte, så fort det kom ett litet gupp, ja men då ramlar de. Och det var så svårt. Jag tror de nätt och jämnt lyckades stå upp när helgen var slut, så att det var en riktig utmaning.
Ja, jag har förstått att det verkligen kan vara en utmaning bara att stå på skidorna, men för mig är det långt ifrån den värld som jag har växt upp i och som jag lever i. Mm. Där det, ja, skidåkningen har funnits i släkten från, ja, väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. Och något som man har lärt sig från det att man började gå.
Och du jobbar ju idag med att som skidtränare.
Ja, eller? Precis. Ja, jag startade förra året, fick jag förfrågan att vara ledare i en grupp för elitmotionärer. Så att då hakade jag på det tåget och det kändes jättekul och givande och var väldigt uppskattat av de som var med. Mm. Och i år kände jag, nu vill jag göra någonting i egen regi. Och ja, så jag startade upp 2 skidgrupper här i Pite. Så får jag se om det blir mer av det, beroende på hur det tas emot och hur kul jag själv tycker att det är.
Mm. Vet du, jag blir sugen på att åka längdskidor bara. Jag ser ju dig på en skärm samtidigt. Vet inte ni som lyssnar, men jag blir ju pepp. Jag bara tänker, man kanske skulle åka. För jag sa när jag kom i mål på Vasaloppet 2012, jag kommer aldrig mer åka längdskidor i hela mitt liv.
Men nu men det förstår jag att man kan känna när man går i mål där.
Men nu kände jag lite grann att jag blev lite sugen i alla fall.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Men du, Magdalena, om vi vrider tillbaka tiden ganska mycket då, tills du var den tiden när du var väldigt liten. Du var ju inne på det alldeles nyss. Du kunde åka skidor nästan när du kunde gå. Eller berätta, ja, ta med oss.
När jag var 2 år gammal så tog mina föräldrar ut mig på skidor första gången. Jag vet inte om jag blev riktigt superfrälst då. Jag har hört att jag kastade stavarna ganska snabbt och var inte superpepp och glad. Men sen så har den kärleken verkligen växt sig starkare med åren. Och jag började tävla allt mer, 7-8 års ålder. Och sen det gick bättre och bättre. Och vid 12 års ålder så vann jag det mesta regionalt, men även på Sverigenivå när det var Kalle Anka Cup och Folksam Cup där man fick möta alla de bästa tjejerna i Sverige. Så att det blev ju väldigt framgångsrikt liksom från start, men också inneburit, ja, det var ju superkul, men också en hel del press som jag upplevde.
Kan du berätta om den där pressen, varifrån kom den?
Men jag skulle säga att mycket kom inifrån mig själv. Men när man börjar vinna allting så är det lätt att fastna i en känsla. Det känns som att man har plötsligt bara allt att förlora. Att vinna är det självklara, att det nästan förväntades av mig utifrån. Ja, men det förväntades sig att jag skulle försvara en första plats. Mm. Vilket egentligen är helt orimliga förväntningar att ha på en så ung människa. Verkligen. Och det blev också att jag började värdera mig själv utifrån mina prestationer. Att gick det bra så... Ja, det var en väldigt härlig känsla. Men det blev också en väldigt stor press att kunna leva upp till den bilden av att jämt vinna. Mm. Så att... Det var en utmanande tid.
Men det förstår jag verkligen. Jag tänker så här... Jag vet ju själv hur skönt det är att ställa sig på en startlinje som vanlig motionär när man inte knappt har berättat för någon att man ska springa det där loppet. Man bara kör så här. Man känner sig lite som en underdog. Det får gå som det går. Oftast går det då väldigt mycket bättre än när man har tränat enligt konstens alla regler och har berättat för alla och allt och alla, höll på att säga, om att man ska göra det där. Och då känns det som att det låser sig. Så det är intressant det där hur man fungerar och varifrån den där pressen kommer. Har du funderat över vad det kan bero på att du la den här pressen på dig själv redan så tidigt?
Ja, men det handlar också om en vilja, att man så himla gärna vill vinna. Och att man också får väldigt mycket uppmärksamhet och uppskattning när det går bra. Att man märker skillnad utifrån när det inte heller går lika bra. Och för min egen del så har jag märkt väldigt stor skillnad när just... källan till mitt tävlande när det kommer ifrån liksom en rädsla eller från en glädje, att det är väldigt stor skillnad i den energin som jag får av det. Och att för att det ska vara hållbart i längden tror jag det är jätteviktigt att det är glädjestyrt i grunden. Jag tror absolut att man kan prestera väldigt bra också om man känner att man är orolig och rädd liksom för att...
Tänker du rädd för att förlora? Det gör man ju kanske inte om man blir tvåa.
Nej. Men jag tror att man kan prestera väldigt bra om man känner liksom rädsla, om det kommer från en rädsla över att inte lyckas nå sina mål. Men jag tror inte att det är hållbart i längden.
Nej, men det har du verkligen rätt i. Och jag känner igen det här resonemanget. Vi har ju haft en del mentala tränare här i podden tidigare och just pratat om det här med att, och då bland annat jag kunde han definiera, var väldigt mycket styrd av att jag är rädd för att misslyckas. Så det är det som driver mig. Och det är intressant för hur man då jobbar med det. Det är ju en liten utmaning. Det blir jobbigt att springa lopp till slut då. Eller åka skidlopp som du gjorde då.
Precis. Och det för mig peakade det nog kring andra året på gymnasiet. Då jag mådde så otroligt dåligt innan start. Alltså jag gick och kräktes och jag var super... I efterhand så inser jag att jag var väldigt rädd. Och fick då komma och prata med en terapeut här i Piteå som hjälpte mig. Och det var verkligen en vändning för mig när hon ritade upp en bild av en höjdhoppare som ena gången hoppade över den här ribban och andra gången rev ribban. Och när jag såg den där bilden hon berättade för mig, vet du, du är samma Magdalena oavsett om du river eller om du klarar den här höjden. Och det var som, jaha, ja. Ja, hon satte verkligen fingret på något inom hos mig, som det var det jag behövde höra för att verkligen förstå att det ändrar inte mig som person, oavsett om jag vinner eller skulle komma sist på en skidtävling.
Det låter ju väldigt självklart kanske när man hör det så här, men jag kan verkligen förstå hur det kan bli då när man väl är inne i det här, oavsett om man är en motionär som satsar väldigt mycket och ännu mer då kan jag tänka mig om man är elitidrottare och förväntas kunna leva på det här också. Så det, ja. Men vad fint ändå att du fick stöd och så från terapeuten då som du träffade. Men hur gick det sen då för dig efter att du hade haft det här mötet med terapeuten och karriären gick vidare?
Jag skulle säga att det var en liten dipp under gymnasietiden där jag hade mycket prestationsångest, men ändå att det blev mer hanterbart. Jag bytte skidgymnasium också under den här perioden för att jag inte trivdes så bra. Jag tänkte också att bara det att börja på ett skidgymnasium när man flyttar hemifrån när man är 15 år gammal, det är ingen lätt sak att göra.
Det är väldigt tidigt.
Det är väldigt tidigt. Alltså jag visste knappt hur man kokade pasta när jag flyttade hemifrån. Om man ska ta hand om sig själv och göra läxor och tvätta kläder och liksom se till att helheten fungerar också. Mm. Det är mycket ansvar på en ganska ung människa.
Och så ska man samtidigt då förväntas prestera också i den här idrotten.
Ja, dessutom. Precis. Mm. Ja, så att, jag bytte gymnasium till mitt tredje år och flyttade till Sollefteå där jag försökte till en början att få någon slags ett byte hem hit till Piteå där jag skulle kunna börja, ja, men så att jag skulle kunna bo hemma. För jag kände egentligen att jag inte kanske var riktigt redo, att jag ville ha ett annat stöd runt omkring mig. Men det gick inte att lösa på det sätt som jag hade önskat. Så att då bytte jag till Sollefteå och det passade mig jättemycket bättre. Och gick mina två sista år där och... Rent prestationsmässigt så gick mitt fjärde år ganska bra på skidgymnasium. Man går i 4 år på ett skidgymnasium. Och därefter så flyttade jag till Östersund. Och sen blev jag senior. Och det var också så här, då tog man ner förväntningarna igen. Och det blev en... Jag kunde åka skidor med en större avslappning. Och jag började också prestera väldigt bra. Och gjorde fina resultat redan från ung seniorålder.
Mm, så att under tiden du var junior, då kände du en press att du måste vinna för att du var den här liksom juniorstjärnan?
Ja, kanske dels på grund av det, allt det jag hade presterat som barn och ungdom. Men jag kan inte heller påstå att jag kände den pressen hela tiden, utan den blev lite bättre under junioråren. Men sen när jag väl blev senior så var det verkligen en ny tändning för mig.
Det låter ju fantastiskt och du ser väldigt glad ut nu. Jag ser ju hur ditt ansiktsuttryck ser ut. Du ser väldigt glad ut och det okej, så det första tiden som senior, den gick väldigt bra.
Ja, den gick väldigt bra. Jag fick komma ut och tävla Skandinavisk Cup som första år och jag vann någon tävling där. Och fick även chans att åka min första världscup. Där jag var på gränsen att ta mig vidare från en prolog. Och sen var det ju då 2010 där jag, som jag skulle säga, är mitt mest framgångsrika år som längdskidåkerska.
Vi ska bara säga det här, nu säger du prolog igen och nu råkar jag ju faktiskt ha koll på det eftersom jag har intervjuat Anna Dyvik som är en sprintåkare också. Hon har ju förklarat det här med prolog, så att är ni väldigt nyfikna på att nörda in er i prologbegreppet kan ni lyssna på min intervju med Anna Dyvik, där pratar vi om det.
Ja. Det tycker jag verkligen, det är ett väldigt bra avsnitt.
Ja, ni känner varandra såklart.
Ja, men vi är goda vänner. Ja.
Tänk att det kunde jag faktiskt... Jag kunde nästan gissa det faktiskt. Det är väldigt som är härliga, uttrycksfulla människor som gillar att dela mer, båda två. Och Anna beskrev ju också den här känslan av att man har det här behovet av att uttrycka sig och vara kreativ, som kanske inte riktigt de fick tillgodose där i landslaget och i sådär. Så att, ja men kul. 2010 då gjorde du ju också det här genombrottet då som du beskrev, och var det då du tog SM-guldet?
Precis, jag tog SM-guld här på hemmaplan inför 10 000 Piteåbor, och det är en otroligt mäktig upplevelse i min idrottskarriär och någonting som jag verkligen bär med mig nära hjärtat. Och det började väl egentligen med Tour de Ski det året, att jag fick chans att åka där, och det är ju en fantastisk ingång att få den möjligheten, om man får så många lopp på sig också, att få ut sin kapacitet. Att jag tänker annars, om man får liksom en chans på världscup, så känns den bara superviktig. Att nu måste jag verkligen ta tillvara på den här chansen. Men när man får så många lopp på sig så är det också lite att man kan åka med större avslappning. Ja, och jag gjorde bra resultat där och fick komma ut och åka mer världscup efter det. Och jag fick ett par topp 10-placeringar, vilket sen ledde mig vidare till OS-biljett och hela den upplevelsen.
OS i Vancouver?
Ja. Ja, det var supermäktigt att få uppleva det. Att få vara på en sån plats där man möter så många idrottare och stora idrottsstjärnor, som man, förebilder som man har sett upp till. Och som man har följt mycket på tv. Att det är speciellt med just OS att... Ja, men jag minns så tydligt när jag hade nyss kommit in på det där området där man bor på OS-byn, och jag mötte Anja Persson och det var liksom att hon kom fram och pratade med en, att man, ja, det var väldigt speciellt att man kände en slags tillhörighet i en grupp idrottare som jag kanske aldrig annars hade fått möjlighet att träffa.
Minns du vad Anja sa, eller minns du något av det hon sa?
Nej, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var. Men det var liksom väldigt lättsamt samtal. Och ja, väldigt fint av henne att ta sig tiden och prata med mig som var helt ny. Och tyckte att det var bara wow att få vara där.
Ja, men jag förstår att det måste ha varit otroligt mäktigt. Men, och hur gick det på tävlingen, eller tävlingarna?
Ja, men det gick väldigt bra. Jag var 10 på OS-sprinten. Så att det är ett jättefint resultat att ta med sig. Och framförallt så njöt jag något så otroligt av hela upplevelsen. Jag minns att det var många som sa det utifrån. Bara, men hur, Magdalena, hon går bara runt här och njuter och tycker allt är så fint och underbart. Och jag gick liksom ner till Whistler och klippte håret, skaffade ny frisyr. Och
tog in OS verkligen där i...
Verkligen minglade med... Ja. Med befolkningen.
Ja. Men det är ju speciellt, tycker jag, att lyssna på dig när du beskriver. För jag får en känsla av att när jag lyssnar på många andra längdskidstjärnor som pratar, så är det inte riktigt den här typen av målande beskrivningar man får. Utan det är mer så här, jag tävlade och sen så tävlade jag inte. Och sen tävlade jag igen. Alltså det är mycket mer... Det känns inte som att det är lika... Förstår jag vad jag är ute efter?
Mig är det väldigt viktigt att jag känner att det ger mig något på ett djupare plan. Att det liksom berikar mig med en känsla. Att det att jag kan njuta av det som är. Det, där finner jag väldigt mycket energi. Och där är vi nog alla väldigt olika vad som driver en framåt i ens idrottande. Men för mig är det viktigt att helhetsbilden är bra. Och att, ja.
För du har ju beskrivit här i, när vi pratades vid innan den här intervjun då. Lite grann du har reflekterat kring utmaningen och fördelen då i att vara en känslosam person. Och då tänker jag direkt, eller hade jag faktiskt tänkt fråga dig, för jag är ju högkänslig. Är jag ganska säker på att just det här med dofter och ljud och känsloyttringar, det är sånt som fastnar väldigt lätt i mig. Mm. Hur känner du inför den frågan? Skulle du kunna...
Men jag känner mig väldigt mycket igen i det du beskriver. Ja, jag har aldrig fått, fått höra att jag är just högkänslig, men jag är väldigt inkännande som person. Så att det är väl en del av det jag tyckte har varit en utmaning också med att vara i ett landslag till exempel när man åkte iväg. Och man bor så nära in på varandra under en ganska lång period. Och på ren automatik när jag kommer in i ett rum är det som att jag skannar av. Bara, hur mår alla här? Mm. Och att för mig känns det att jag har haft lätt att ta ett socialt ansvar också över att jag vill så gärna att alla ska ha det bra.
Mm.
Och det är en jättefin egenskap att ha, men det kan också bli ganska påfrestande när man ska försöka vara i sitt eget och ladda sin egen energi och inte bara ge av sig själv till andra.
Fanns det några som var som du, eller upplevde du att du var ensam om att vara den här som tog socialt ansvar?
Ja, men det finns absolut människor som är lik mig. Kanske att Anna också är en av dem också som jag kan känna igen mig väldigt mycket i. Mm. Och nu har ju hon valt att göra sin egna satsning det här året, vilket jag tycker är så häftigt och kul att se att hon vågar följa sina drömmar och gå sin egen väg om hon nu känner att det är rätt för sig.
Mm. Ja, men hon var ju verkligen tydlig med att det är lite grann one size fits all i landslaget och att det, om man inte känner att man kan följa det upplägget som man får där, så ja, då får du skylla dig själv. Och då valde hon att göra sin egen satsning, och jag håller med dig, jag tycker att det är otroligt häftigt. Lite synd kan jag känna att man måste lämna på det sättet.
Ja, men jag tänker, måste det verkligen vara så? Att det kanske hade funkat att ha en mer öppen dialog. Jag tycker att det inte skulle vara någon omöjlighet. Nej. Men det är också det här att våga ta det samtalet. Och det är ju lätt att känna att man är i beroendeställning av landslaget och man vill gärna visa sig stark. Och att man, när man är där så vill man ju kunna genomföra allt som erbjuds och som de har i sin grundplan.
Mm.
Att det är lätt att någonting annat kan kännas som ett misslyckande, vilket det absolut inte ska behöva vara.
Nej. Hur kände du inför träningsupplägget då som du fick i landslaget? Passade det dig? Eller?
Nej, men det var väldigt utmanande, framförallt när jag kom in där som ny så... hade jag inte alls samma träningsbakgrund som många andra där hade som hade varit med i många år. Jag minns speciellt det tillfälle den första våren när jag var med i A-laget och vi for till Bosön och vi hade styrketräning med Leffe som jobbar på SOK. Jag vet inte om du vet om det är.
Jag är inte helt säker, kanske.
Nej. Mm. Ja, och vi skulle gå igenom massa skivstångsövningar. Och hade det på programmet under den dagen. Och efter det här, jag kunde inte röra mig. Jag grät dagen efter när jag skulle gå till frukosten. Jag hade så ont i kroppen. Jag hade feberkänning. Och nej, jag har aldrig varit med om något liknande. Han sa det, jag har aldrig mött någon som reagerar så här på den här träningen.
Oh,
och jag tror också att vi är byggda olika. Vi är alla olika individer som behöver olika saker. Mm. Och jag tycker att det borde kanske... Ja, nu hade inte jag någon jättestor bakgrund inom styrketräningen. Jag behövde nog till viss del en del av det som erbjuds där för att stärka upp min kropp. Men det borde kanske uppmuntras mer att lyssna inåt, att vad behöver jag?
Mm.
Att det blir aldrig speciellt bra när man bara försöker kopiera någon annans upplägg rakt av.
Det är intressant att du säger det här, för att Anna och jag kom ju in på liknande grejer, att man kanske är lite drottar, hjärnan slutar ju också lite grann tänka på, är det här bra för min rygg? Man vet bara att det är x antal kilo där nere som man ska ta upp i ett marklyft, och strunt samma att man kanske gör illa sig eller någonting, men vikten ska, man ska lösa det här, den ska upp helt enkelt. Och då tänker jag också så här, ja, det kan bli fel helt enkelt.
Och just också, men det är svårt ibland att skilja på vad man vill och vad man behöver.
Ja, mycket bra uttryck.
Det är
uttryck.
Något som jag har jobbat mycket tillsammans med min mentala coach Thomas här i Pite. Att lära mig skilja just på det. Att någonting så, det är väldigt, väldigt lätt att förväxla. Vad behöver jag och vad är det min vilja som säger?
Berätta mer, det här är jättespännande.
Ja, men det är väl ganska typiskt det jag har upplevt i landslaget när jag varit med där, att när man får en träningsplan, det är klart, alltså jag vill ju verkligen kunna genomföra allt som står där. Men sen är ju inte alltid min verklighet, ja, det är inte alltid så enkelt att kunna göra det utifrån de förutsättningar som jag har. Eller i den fas i livet, eller i en menscykel, eller det finns så många olika faktorer som påverkar ens prestation. Mm. Så att det, ja, klarar man att genomföra en träningsplan till punkt och pricka, så vet jag inte vad man är för supermänniska.
Nej, alltså, det är precis. Och en träningsplan bör väl inte ens vara statisk, tycker jag. Alltså inte för någon.
Nej, det är ju en planering.
Ja, exakt.
Så att, men det är det jag också tänker, att det skulle uppmuntras kanske till en mer öppen dialog mellan aktiva tränare. Och att uppmuntra till att känna vad som känns rätt för mig, och kanske lyssna till ens egna fysiologiska faktorer som puls. Och, ja, men jag vet ett annat tillfälle när vi var i Sollefteå, vi skulle ha tröskelrace med nummerlapp och tidtagning.
Alltså i träning då?
Ja, i landslagsgruppen.
Ja.
Det var ju en väldigt stor mental utmaning, men hallå, att släppa ut ett gäng elitidrottare på liksom världsnivå som inte, ja, man ska inte tävla utan man ska köra tröskel.
Ja.
Det är som att släppa ut ett gäng kossor på grönbet och säga att ni inte får äta gräset.
Men där, nu måste jag bara snabbt kolla här. Tröskel, det betyder lite mindre insats än om man tävlar då?
Ja, precis. Ja. Man ska inte gå på mjölksyra.
Nej, okej.
Okay. Utan under mjölksyra.
Ja. Och det är lättare sagt än gjort, gissar jag.
Ja. Ja, om man sätter en nummerlapp och tar tid på det här gänget, då, ja, jag vet inte riktigt vad syftet var.
Det blir mjölksyra helt enkelt.
Ja, det var svårt att hålla sig därifrån i alla fall. Om jag talar för mig själv.
Jag såg ju den här dokumentären Bäst när det gäller. Har du sett?
Okej, jag har faktiskt inte sett den.
Nej,
vi ser mest barnkanalen här hemma nu.
Men jag kände i alla fall väldigt mycket igen det du beskriver. Det var ju också någon slags liksom träningstävling, och det var ju på blodigt allvar. Kunde man ju verkligen känna rakt genom tv-rutan och in i soffan att här är tävlingsskallar som möts. Mm. Och ja, herregud alltså. Nej, det var nog ingen tröskelfart där inte, om det nu skulle vara det.
Nej, men man kanske ska vara väldigt tydlig med passets syfte, tänker jag.
Ja.
Det är ju jättebra att ha varandra och spöras mot varandra när det är meningen att det ska vara så. Mm. Sen vet jag inte alls hur det är nu. Det kan ju ha hänt och ändrats mycket sen jag var med.
Men upplevde du när du var aktiv att det skulle kunna ha gått att ta en dialog med tränarna, eller var det något man inte gjorde?
Jo, men vi hade ju samtal på varje läge. Så att det, och jag som är väldigt mycket känslomänniska, det var snarare så att ja.
Du ler nu väldigt mycket.
Ja. Ja, men jag blev väldigt påmind om hur det faktiskt var, och att jag tycker ju faktiskt att jag har haft ett väldigt bra stöd när jag var där och fått ett jättefint bemötande, och det är nog, men det har varit en utmaning att känna att man inte alltid har kunnat genomföra det som man hade velat göra.
Mm. Mm. Kan du uppleva att det var extra tufft för dig just då, att du inte kunde göra det du ville? Att det kanske inte var, ja. Det rann av de andra lättare.
Ja.
Okej, men vi går vidare lite grann då i tiden här. Du fick ditt genombrott 2010, du var med i OS. Sen så hände det någonting där på vägen mot nästa OS, 2014. Kan du berätta?
Ja, alltså min karriär har gått ganska mycket upp och ner. Och jag har varit nästan vartannat år mellan utvecklingslag och A-lag.
Och det vad, gör det? Ja, vad gör det med en person?
Ja, för mig har det skapar ju till viss del en liten osäkerhet att inte riktigt kunna slappna av i sin plats i ett A-lag. Det har för mig varit utmaning att man kommer till en punkt där man känner att man vill förtjäna sin plats och att man vill bevisa att man är värd den och att det har varit svårt att känna trygghet kring att jag har min plats här, att kunna slappna av i det. Sen har det varit jättebra verksamhet i utvecklingslaget också när jag varit med där. Så att, men då har jag ofta kommit kanske ännu starkare därifrån för att jag kanske har vågat följa min egen känsla lite mer och inte hamnat i det här att jag vill bevisa någonting för att till A-laget då. Så att men visst har det varit påfrestande periodvis att vara däremellan.
Ja, man får ju en känsla av att det hela tiden handlar om att bevisa att jag är värd den där platsen.
Precis, att man letar mycket utanför en själv egentligen.
Ja. Inte så tryggt kanske att ha den här situationen.
Nej, ja. Att det är lätt att tappa bort kanske sitt eget varför.
Mm. Ja, men verkligen.
Att
Men då blir inte du uttagen, eller vad säger man? Du får inte vara med i OS 2014.
Nej, och det förstod jag ju då med de resultaten jag hade gjort under den vintern att det inte var aktuellt. Förutom att jag presterade väldigt bra på SM som var sista tävlingen innan uttagningen. Men det blev också ett väldigt tungt nederlag för mig när jag inte blev uttagen dit. För det, ja, man har ju verkligen satt det som mål och man har gjort allt man kan för att ta sig dit. Mm. Och det är jag inte ensam som idrottare att behöva gå igenom. Nej. Men när jag väl var där så var det, jag var nog inte beredd på den känslomässiga utmaningen och den sorgen jag skulle känna över att missa det mästerskapet. Och då var det som att jag lovade mig själv att nu ska jag göra allt jag kan för att ta mig till VM i Falun.
Just det.
Så att jag spände verkligen bågen och rannsakade mig själv också. Vad behöver jag för att utvecklas och ta mig dit? Och en bit som jag kände var just stakningen. Det blev också en väldigt utmanande period för att under början av den vintern så började jag uppleva domningar i händerna och även nattetid när jag sov att jag domnade bort. Men det var ju något som man inte heller riktigt hade tid att tänka på för jag ville ju ta mig till mitt mål. Men jag kan också känna att det blev en del destruktivitet i det. Att inte ta mig själv på allvar och inte lyssna till kroppens signaler. Mm. Så under den vintern så känner jag att jag pressade mig själv utanför mina egna gränser och vad som egentligen var okej för mig. Och jag hade även ganska mycket sömnproblem och mådde egentligen inte alls bra.
Nej.
Men mitt mål var så viktigt för mig och jag ville verkligen ta mig till VM i Falun. Och det jag kan med facit i hand tycker jag det är helt otroligt att jag faktiskt lyckades prestera när mitt mående var som det var.
Men jag måste bara fråga dig, var du öppen med det här under den tiden? Att du mådde så där som du beskrev?
Men med de som jag hade runt omkring mig, min familj och de som hjälpte mig närmast i min träning.
Ja.
för.
Vad sa de då? Reagerar de på det
här?
Ja,
men det gjorde de. Men det är jättesvårt att minnas. Alltså nu när man tittar tillbaka, att liksom försöka komma ihåg exakt vad som hände, det är jättesvårt.
Ja, jag förstår det.
Men jag vet ju också att jag hade ett väldigt bra stöd omkring mig. Men samtidigt är det ju jag som går igenom allt det här. Och någonstans jag som måste säga vad som är okej för mig och inte. Mm. Och jag, det var också där att skilja på vad jag vill och vad jag behöver.
Just det.
Egentligen behövde min kropp någonting helt annat. Men min vilja var så himla starkt så jag var liksom beredd att gå över mina egna gränser. Ja. Och tyckte då att det var värt det.
Jag måste bara fråga en sak gällande här att inte komma med då i OS. Var det för att konkurrensen om platserna var stor? Jag tänker på hur det var nu senast. Var det samma sak då?
Ja, det är jättetuff konkurrens om platserna till ett mästerskap. Det är ju skillnad på världscup och mästerskap också, för till ett mästerskap är det bara 4 platser på varje distans. Ofta till världscup är det i alla fall minst 6 platser på varje distans. Så det är ju verkligen stenhårt om dem.
Jag gjorde en reflektion att jag kan ju tycka på herrsidan ibland så är det ju en del som inte presterar nästan alls och ändå kommer med. Mm. Så att, det var ju min då, kanske icke-PK-reflektion. Ja. Det känns som att det är lite olika, att olika personer behandlas olika. Det kanske inte du känner att du vill kommentera, men då säger jag det i alla fall.
Ja, så kan det vara.
Så kan det vara. Okej, men du tar dig till VM i Falun och jag måste ju faktiskt så säga att där stod jag och min sambo, för vi lyckades få biljetter dit, så vi har stått där och tittat och hejat med flaggor, och vilken stämning.
Ja, så det var ju ett fantastiskt mästerskap att få ha det i Sverige och få åka det på hemmaplan, eller hemmaplan i Sverige.
Ja, precis.
Ja, det är... Ja.
Giftiga backar skulle jag bara säga.
Ja.
Men du mådde ju kanske inte på topp då, om jag ska lägga orden i mun på det lite grann. Eller hur gick det med dig och kroppen?
Ja, men utifrån de förutsättningar jag hade så lyckades jag ändå hålla ihop det. Ja, och jag, i idrottsprologen var jag 12, så att det gav ändå lite förhoppningar om att jag hade en bra dag. Sen fick jag inte till det i min kvartsfinal. Jag tror att jag valde lite fel skidor. Det var lite väderomslag och jag tog ett par med ganska mycket klister på, så att jag hade ett ganska, tappade mycket position utför. Men framförallt så kände jag ju att mina armar och händer inte alls fungerade. Och det hade jag ju känt under hela säsongen, att det gick väldigt bra ut från start att staka, men efter någon minut så var det som att jag tappade känsel och styrka i mina underarmar och händer. Så det var jättesvårt att kunna prestera på ett upplopp. Och jag minns så väl när jag gick i mål på VM i Falun att jag tänkte tanken att när jag stod i målfållan, att det kommer ta tid innan jag kan stå på start igen. Mm. Och den tanken var ju väldigt sann. Det tog jättelång tid att återhämta sig. Mm. Och den våren var en stor utmaning att behöva gå igenom. Att jag minns väldigt väl när jag kom hem tillbaka hit i Piteå, att jag var väldigt orkeslös och jag låg nästan bara i sängen. Kunde inte tävla någonting med den säsongen. Jag hade en mage som svällde upp och den såg, vart som en riktig så här gravidmage. Mm. Eller när man äter någonting riktigt olämpligt. Att jag hela tiden gick runt och hade den svullna magen. Och mitt immunförsvar var inte alls bra. Jag vet att jag fick någon riktig luftrörskatarr den våren som inte alls ville lägga sig. Med väldigt hög feber. Men framförallt var det ju händerna som var det stora bekymret. Att när jag hade varit ute och tränat så var jag helt blå av mina fingerspetsar.
Ja. Fick du någon så här, vad det var för något? Fick du veta det?
Ja, men jag bad om hjälp då, och det jag fick höra då av min läkarkontakt var att jag skulle ta det lugnt och gå ut och lukta på tussilago.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Vilket han till viss del, jag kan förstå godheten i det, att han hade rätt i det att jag verkligen behövde återhämtning. Men jag kan känna också att jag inte riktigt blev tagen på allvar och kan ändå tänka tanken att undra om en man hade fått höra samma sak.
Mm, mycket relevant fundering, reflektion tycker jag.
Ja. Ja. Så att jag kommer ihåg att jag kände mig ganska ensam i allting den våren. Att jag saknade och längtade efter stöd runt omkring mig. Men blev då ordinerad vila, vilket jag vet att jag också behövde. Mm. Men jag tänker också att jag hade nog redan då behövt någon större utredning kring vad som faktiskt inte stod rätt till med min kropp och mina händer. Mm. Och det var väl inte förrän under hösten när jag började söka den hjälpen på annat håll. Det kan jag också uppleva inom elitidrott, att det finns en ganska hög prestige. Både mellan ledare men också mellan fysioterapeuter. Om man känner att man inte... Ja, men man kan ju inte vara expert på alla områden. Men varför är det så svårt att skicka någon vidare? Om man känner att man inte kan hjälpa, man kommer inte längre.
Nej.
Att kunna vara öppen och ärlig med att säga det. Att veta att nu, jag vet faktiskt inte vad som inte stämmer här. Att, det känns som jag fick stå kvar väldigt länge på samma ställe och trampa innan jag... Ja, jag är ju en väldigt nyfiken person, så att jag började ju leta på annat håll efter hjälp. Och till slut så fick jag i alla fall komma ner till Stockholm och göra en massa tester på Sankt Görans. Ja. Och då kunde man se då att på de här nervtesterna att det var karpaltunnel.
Just det.
Ja. Mm. En nervinklämning.
Ja.
Man har ett ledband i handen som stramar åt för mycket så att nerven blir påverkad.
Mm.
Sen vet jag inte om det var hela sanningen. Att jag kan tänka mig att en del skulle kunna komma från bröstryggen också. För att med all stakning som är så blir man väldigt tajt i bröstryggen som skidåkare.
Mm. Och det pratas ju också väldigt mycket om ryggproblem som börjar smyga sig på.
Har förstått det.
Ja. Ja. Även Lina Korsgren, nu kan jag eventuellt minnas fel, men jag har för mig att hon också har haft lite problem med rygg, till exempel, som ett exempel. Ja, okej, så du hade ändå en känsla av att det här var inte riktigt hela sanningen, kanske delar av sanningen.
Nej,
men inte hela.
Men jag fick operera mig och det har varit jättemycket bättre.
Ja.
Ja, så att jag missade säsongen där på 2016. Och när jag väl då stannade upp och började reflektera mycket kring hur jag vill leva mitt liv och vad jag vill, så kände jag också att jag alltid tänkt att jag skulle vilja vara en ung mamma. Sen nu vad ung innebär, det är väl olika hur man definierar det. Men,
allt är relativt.
Ja, jag märkte i alla fall att den längtan fanns inom mig. Och så att jag bestämde mig för att sluta äta mina p-piller och tänkte samtidigt att det här blir ett bra, en bra liksom koll på hur min kropp mår och hur min status är. Jag hade ätit de här bilderna i 12 år.
Mm.
Vilket jag inte reflekterat något mer kring det. Jag hade en regelbunden menscykel när jag började och tänkte att ja, men det kommer säkert vara likadant nu när jag slutar. Och att jag på något sätt skulle kunna få en indikation på hur min status i kroppen var när jag slutade. Och insåg att det kom aldrig någon menstruation. Att då var jag väldigt fundersam över vad det kunde vara. Så det var mycket på samma gång. Ja, det var en väldigt tung period i mitt liv.
Mm.
Dels med skadan och de här hormonella problemen som visade sig finnas.
Mm. Och så, som du var inne på här tidigare i vårt samtal, att det är ju ingenting som man direkt pratar om i landslaget överhuvudtaget, det här med med menscykel, kanske eventuellt lägga upp träningen efter menscykeln eller alltså, nej, ja, att ens
det är ganska, det är inte så mycket forskning som ens finns på det. Nu börjar det väl komma lite mer, men jag har märkt väldigt stora variationer på min prestationsförmåga beroende på var i cykeln jag befinner mig. Jag tävlar vissa dagar, alltså första dagen på min mens, det är det är knappt någon idé att ställa sig på startlinjen. Så att
Nej, men precis, och det, och jag upplever också när jag har pratat med en del aktiva att man inte riktigt vill ta i ämnet. Det är mer så att man ignorerar att det finns någonting som heter menscykel, utan det, det kan bara hämma ens prestation på ett sätt. Är det ju en del resonemang som jag har hört. Du har ju öppnat upp och pratat om det här, vilket jag tycker är fantastiskt och viktigt. Du försöker då ta reda på vad det här beror på, att inte mensen kommer tillbaka.
Precis. Efter ungefär ett halvår så var jag på då tog jag och sökte hjälp på vårdcentralen, och de kunde inte hjälpa mig mer där, så jag fick någon remiss och fick vänta ett tag till och fick sen komma på något ultraljud, och då såg man ju att jag var inte i närheten av någon ägglossning eller att jag hade någon livmoder slemhinna som skulle tendera till att bli någon mensblödning. Eller, så att det gjorde mig ännu mer fundersam över vad beror det här på? Vad är det, min träning? Eller vad, men fick som inga tydliga svar alls, utan bara rådet att vänta lite till sommaren har gått, och har det inte hänt något mer, har inte kommit tillbaka då, så sök hjälp igen. Det är svårt att liksom slå bort tanken på det när man är i det. Man vill så gärna veta varför. Och det är svårt att inte lägga någon energi på det. Jag var väldigt orolig att jag aldrig skulle kunna få barn. Eller vad berodde den här hormonella obalansen på? Jag är som sagt väldigt nyfiken. Ja,
men, men det ska man väl vara, tänker jag. Alltså, jag blir ju väldigt ledsen när jag hör det bemötandet du, eller de svaren, eller kanske icke-svaren du fick på vårdcentralen, att det inte finns så mycket kompetens.
Nej,
kanske.
När det hade gått liksom ett år fick jag komma till en remiss till Sunderbyn för ännu ett ultraljud, och då fick jag då veta att fick höra då att det var PCO-symptom, så att man har liksom många halvmogna äggblåsor men som aldrig går igenom till någon ägglossning. Men jag fick som jag tror ju att kroppen har en otrolig förmåga, eller en otrolig, jag tror att den alltid strävar efter att få vara i balans, att man kan läka också många av ens fysiska tillstånd som man är i, bara om man har rätt förutsättningar. Men det jag fick höra var bara, att man fick rekommendation dels att äta p-piller, men jag vill ju inte gå tillbaka dit igen. Nej. Och sen, när du väl verkligen vill skaffa barn, att hör av dig då så hjälper vi dig, att då får du några hormonella piller.
Ja. Det känns ju inte spontant, jag förstår verkligen hur du kände, för jag menar, man vill ju inte bara hålla på och laborera med hormoner, man vill ju att kroppen ska hitta en balans i sig själv.
Verkligen. Så,
på ett naturligt sätt då.
Ja.
Även om hormoner kan vara jättebra i vissa fall, så kanske inte det alltid är go-to-lösningen i alla sammanhang. Nej. Men det kan ju lätt uppleva så.
Ja, precis. Men jag var i alla fall rekommenderad då att träffa en kinesiolog.
Vänta, vem rekommenderade? Eller, alltså från vården?
Nej, inte från vården, utan från en nära vän till mig.
Okay.
Hon hade väldigt goda erfarenheter av det. Jag visste knappt vad det var för någonting.
Vad är det för något då? För det vet du nu kanske.
men jag vet i alla fall lite mer. De jobbar ju då med nervsystemet och något i kroppen som kallas för meridianer. Och det här är ju då... är österländska medicinen, eller som man kallar det för. Har ju funnits i hundratals, kanske tusentals år. Jag vet inte hur långt tillbaka. Men i Sverige är det väl inte lika vanligt att man vänder sig dit. Men efter det så har jag ganska ofta fått den hjälpen. Och tycker att den har varit väldigt, väldigt bra och gett mig mycket. Så där får man väl bilda sig sin egen uppfattning. Men och hon sa det när jag kom dit att, och behandlade mig. Hon liksom trycker på olika, jag vet inte om det är samma som akupressurpunkter eller, men jobbar i alla fall med kroppens nervsystem. Och sa det att, ja, att det har verkligen varit nedstängt här. Men bli inte överraskad om din mens kommer tillbaka nu. Och mycket riktigt, inom en månad så fick jag min första blödning. Och jag grät ju glädjetårar. Jag var så lycklig.
Wow!
Ja.
Gud vad häftigt.
Ja, så att det i kombination med, jag fick lite kostråd också från henne vad min kropp behövde för näringsstöd.
Mm.
Och det blev en väldigt stor förändring.
Kan du hinta lite om någon kostförändring som betydde mycket för dig?
Ja, men dels att undvika vitt socker. Och jag behövde även mer fetter än vad jag fick i min kost. Så att det var en del av det.
Mm.
Sen tror jag säkert det kan finnas individuella variationer också. Ja.
Såklart.
Ja, men... Ja, jag ser det som ett väldigt, väldigt bra komplement till den vanliga sjukvården som vi har i Sverige.
Mm.
Och jag tycker verkligen att ja, men båda behövs.
Ja.
Mm.
Absolut. Ja, och som du säger, den har ju, kinesiologin har ju väldigt, väldigt lång tid. Alltså, den har ju funnits väldigt länge jämfört med vanlig traditionell vård. Så det är, någonting måste väl ändå ligga i det hela. Även om, som du säger, man får väl bilda sig i sin egen uppfattning. Men
ja,
det är bra att du lyfter det, tycker jag ändå. Att det finns alternativ.
Det känns viktigt. Eftersom det har hjälpt mig mycket så känns det viktigt att få prata om det också.
Mm.
Så en månad efter den blödningen så vart jag gravid. Så att...
Ja,
så kroppen fick liksom stöd att vara i den balans som den ville vara. Och det var ju helt otroligt.
Och så föddes din dotter en tid senare.
Mm, precis. precis i oktober 2017. Ja.
Mm.
Så föddes då Elsa, som hon heter. Och, ja.
Men då är du fortfarande i, alltså, din plan då är att komma tillbaka till längdåkningen.
Ja, precis. Mm. Det var det hela tiden.
Mm.
Och det känns också som att det har blivit ett litet skifte senaste, vad ska man säga, 7-8 åren. Att det finns väldigt goda förebilder inom längdsporten. Som Marit Björgen, Katja Wissner, Kickan Randall, som har visat att det faktiskt var möjligt. Jag menar, det är ganska enkelt för en kille att bli pappa under sin elitkarriär.
Mm.
Men för en kvinna är det någonting annat. Och man är på ganska osäkra vägar. Dels så vet man inte alls hur ens kropp kommer påverkas av en graviditet eller en förlossning. Och det blir också ett uppehåll ifrån idrottandet. Vilket gör att det blir en ekonomisk osäkerhet också kring sponsorer. Ja, men jag var orolig, tänk om jag inte kommer få vara kvar i min klubb. Att det var ganska många punkter att fundera kring och ta hänsyn till. Att är det värt det här? Men för mig har det alltid varit viktigt att följa liksom min egen inre längtan. Och ja, då fanns det inget annat val.
Nej. Vad gör du sen? Är det nu du börjar satsa på långloppscupen?
Jag var ju tillbaka efter då Elsa föddes, så tävlade jag faktiskt 4 eller 5 månader senare på SM i Skellefteå. Så det var ju jättekul att få komma tillbaka och tävla samma säsong som hon föddes. Sen så tycker jag kanske att det var svårt att föreställa sig innan hur ens kropp skulle påverkas. Att jag märkte tydligt med bålstabilitet att det tog väldigt lång tid att bygga upp igen.
Mm.
Men det var sån glädje bara att kunna stå på start igen. Och jag fick ett fantastiskt mottagande i Skellefteå när jag gjorde det. Så att, och lyckades kvala i då sprinten.
Men du, får jag bara fråga, fick du någon hjälp från klubben eller så med hur du skulle lägga upp träningen efter förlossningen?
Nej, Det handlar ju mycket om att lyssna till sin egen kropp. Det finns så lite forskning på kvinnor och graviditet och hur kroppen påverkas av det. Mm. Och inga tydliga linjer riktigt vad som krävs efteråt. Utan där får man ju helt bilda sig sin egen uppfattning. Och jag sökte hjälp av en sjukgymnast ganska snart efter förlossningen. Som hjälpte till dels att kolla den här magdelningen, hur den var i fas. Och för att få liksom tydlig hjälp och struktur i hur jag skulle bygga upp bålstyrkan igen. Mm. Och det kände att jag hade jättestor glädje av. Mm. Sen var det en ganska lång väg att vandra tillbaka. Men samtidigt så att få barn under elitkarriären, det gav mig verkligen ett nytt perspektiv på idrottandet också. Och jag fick som nya värderingar i vad som är viktigt i livet. Och det är ju otroligt stort att få bli mamma till någon.
Men jag kan bara hålla med. Kände du att det här gjorde dig mentalt starkare? Eller?
Jag skulle säga att jag uppskattade allt mycket mer. Ja. Alltså både så här att tiden hemma, tiden som jag la ner i träningsspåret, att få liksom också en paus hemifrån och mammajobbet som annars är dygnet runt, att få komma ut och vara i min egen kropp och få vara ute och åka skidor, att jag uppskattade det ännu mer igen. Mm. Så att det blev också en nytändning i idrotten att jag uppskattade det jag faktiskt klarade av än mer.
Sen då, när kommer då beslutet att du ska satsa på långlopp? För det gör ju du under en tid också.
Ja, men jag tror också när jag var hemma mycket. Och när jag var mammaledig och började följa med lopp på tv. Mm. Och ja, men Lina, hon är ju lika gammal som mig.
Just det, Lina Korsgren.
Ja, precis. Mm. Och har som sett hennes framfart i skidspåret och tyckte att det där såg himla roligt ut. Dels så har jag alltid älskat den klassiska skidåkningen och trivts mycket bättre med den än skateåkningen. Det finns ju också en kultur inom längdskidåkning att man ska ju båda delarna. Mm. Tänker att det egentligen är ganska märkligt. Som inom friidrotten, där specialiserar man sig ofta på en gren. Men i längdskidor ska man åka både långt och kort, och man ska skate och man ska åka klassiskt. Och jag har framförallt gillat den klassiska skidåkningen mer. Mm. Och då tänkte jag att men det där kanske skulle passa mig bra. Och att det är någonting som jag skulle vilja testa och göra mer av. Mm. Jag tyckte det som sagt såg väldigt, väldigt roligt ut. Och att få vistas i de miljöerna. Och att få utforska en ny del av längdskidåkningen. Mm. Så då, det föddes en tanke där när jag var mammaledig. Fast jag var ju aldrig riktigt ledig ändå. Men,
men det är helt sant. Det du lyfter där tycker jag är jätteintressant. Det är ungefär som att man skulle säga till en löpare att nej, men du måste vara bra på allt ifrån 5 kilometer till maran. Alltså det är ju inte alls samma träning och sådär. Så att jag förstår ju verkligen att det blir tokigt på sina håll där med hur det funkar. Ja, verkligen.
Så det kändes väldigt skönt att få specialisera mig på någonting. Mm. Att verkligen så här rikta all min energi. Okej, jag ska staka och jag ska staka länge. Mm. Mm. Att det kändes som en jättekul och rolig utmaning att ta mig an. Mm. Och fick också en väldigt positiv från att liksom ha varit också i landslagsverksamhet till teamverksamhet. I långlopp så tävlar man för team. Mm. Det är oftast en lite mindre grupp än ett landslag. Och det är blandat både tjejer och killar. Och jag fick ett så otroligt fint bemötande också när jag bytte av de andra lagkompisarna. Hur man verkligen ville ens bästa. Att jag upplevde inte alls någon slags konkurrens utan... När jag kom på första lägret så liksom, ute på träningspassen hjälpte de med teknik och liksom tips och råd kring utrustning, kring loppen, hur man ska tänka. Att det verkligen, man delade med sig så mycket mer av sin egen resa och erfarenhet. Det kändes väldigt bjussigt och det var härligt att få kliva in i den miljön.
Det var inga träningstävlingar med nummerlapp då? I.
Nej. Ja, men mer att man hjälptes åt.
Mm.
Ja, för jag vet som i landslag också att det har funnits, vad jag har hört, att killarna liksom inte ville vara på läger med tjejer. Att det var väldigt uppdelat, tjejer och killar.
Ja.
Jag säger inte att det är fel, men jag tror att man har ett väldigt stort utbyte av att vara tillsammans också. Att vi båda alla har att lära av varandra.
Har du någon aning om varför då herrarna känner så?
Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. De kanske inte kände att de hade något utbyte av oss tjejer. Men jag tycker att gruppdynamiken blir annorlunda när man är alla tillsammans.
Jag tänker bara spontant så här, jag håller helt med dig där om gruppdynamik. Och sen det här, om man då verkligen ska hålla ett lugnt tempo och inte ta i för mycket. Rent muskulärt så är ju män starkare. Då är det väl bra att dra nytta av att du måste kanske hålla jämnt tempo med en damåkare till exempel på ett visst pass. Och sen då tvärtom, att vill du ha extra draghjälp när det är tufft, ja, men då kan det vara bra att dra nytta av en herråkare. Mm. Och på massa andra sätt i träningen så måste det ju finnas nytta.
Ja, jag tänker också att jag tror absolut att vi alla har att lära av varandra.
Ja.
Jag fick en väldigt positiv upplevelse och blev nästan överraskad när jag bytte till långlopp. Så jag tycker att den traditionella skidåkningen faktiskt har lite att lära där. Mm. Och det ska bli jättespännande att se hur allt kommer att utvecklas och hur länge det kommer ta innan det faktiskt är en OS-gren.
Just det. Ja, det hade ju varit superkul tycker jag. Jag tycker ju faktiskt långloppen är mycket roligare att följa än, ja men förlåt, men världscuptävlingar och sådär, bara, eller något VM-lopp när man bara snurrar på samma bana runt. Förlåt, men det är inte roligt. Det är inte kul.
Nej, men det känns som att det verkligen är en växande sport.
Ja.
Och det var väl också något som jag verkligen uppskattade med mitt byte, att jag visste exakt vilka tävlingar jag skulle få åka och kunde planera liksom för dem och inte för att försöka ta mig till en tävling.
Mm.
Att det var en annan grundtrygghet och ju passade mig mycket bättre. Jag kunde slappna av mer i min träning.
Mm.
Och även planera för familjelivet. Att jag, ja men, sen jag blev mamma så kändes det viktigt att kunna ha med familjen också på vissa tävlingar. Och då var ju det helt perfekt att kunna ta med hela familjen ner till Alperna till exempel, som vi var under en månad. Det var jättefint att få dela den upplevelsen tillsammans.
Det förstår jag verkligen. Vilket är ditt favorit långlopp?
Jag tycker Marcialonga.
Mm. Du är inte ensam om att tycka det. Italienskt alplopp. Ja.
Ja, det var häftigt. Mm. Sen hade vi premiär i Livigno. Livigno är ett sånt ställe som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Och jag var dit nästan varje sommar för träningsläger. Mm. Och det är en jättehärlig miljö att vara i.
Ja, men jag håller med dig. Jag har ju även åkt ut för där. Alltså, jag och min sambo var där faktiskt innan sonen föddes. Och det var ju fantastiskt. Alltså. Mm. Jag håller med dig. Otroligt häftigt ställe. Mm. Snösäkert också.
Ja.
Mm.
Ja. Det blev en nytändning i mitt idrottande att byta till långlopp.
Mm.
Ja, och jag är jätteglad att jag tog den möjligheten och kan i efterhand önska att jag kanske hade vågat söka mig dit ännu lite tidigare.
Mm.
Ja, det ska bli spännande att se hur det kommer utvecklas. Och jag tycker också att det är jättekul att de verkligen uppmuntrar till en bredd där. Att dels att man kan stå på start. Ja, det var ju en sån mäktig upplevelse på Vasaloppet. Mm. Att stå på start, titta bak och det är liksom alla får vara med.
Ja, motionärer också.
Det är allt från supereliten till motionärer och kanske folk som knappt har stått på skidor tidigare. Att det är en otroligt mäktig känsla i det.
Ja.
Jag såg nu att man kan ju som vinna tävlingar i tävlingen. Att det är både en ungdomsväst, det är en sprintväst, det är distans. Och nu såg jag även att de har en veteranväst. Så att från 44 års ålder. Så man kanske är comeback om 10 år då.
Ja, men det låter väl toppen du. Jag tycker det låter jättehärligt. Ja. Men du bestämmer dig ändå då en tid senare för att lägga skidorna på hyllan.
Ja. Det hade jag inte alls tänkt mig.
Nej.
Jag hade faktiskt bestämt mig för att fortsätta. Men så en dag under våren där så satt jag med min dotter i badkaret. Och så flög det liksom en tanke förbi huvudet. Bara, hur skulle det kännas att uppleva en vinter och fira en jul utan att ha liksom tävlingar i tanken och prestation? Och när jag tänkte den tanken kände jag bara, gud vad skönt. Och jag kunde inte för liksom förneka det, att jag visste i samma sekund som jag tänkte och kände det, att nu, det här är liksom slutet på min elitkarriär.
Mm.
Och det mötte jag med väldigt stor sorg och en känsla av separation och rädsla. Liksom, vad är mitt liv nu och vad ska jag göra? Det här är ju det jag har gjort hela mitt liv. Ska jag liksom ge upp den drömmen? Och ja. Så ja. Det var inte bara enkelt, trots att jag visste att det var rätt för mig.
Mm. Ja, men det kan jag, ja. Kände du att det var någonting du hade velat, ja, förutom att kanske börja med långlopp tidigare, var det någonting annat så här i backspegeln som du känner att, men det där borde jag ha gjort, eller sagt, eller ja, jag vet inte.
Nej, alltså, jag ångrar ingenting. Jag är så glad för allt som jag har fått uppleva, och jag tänker också den motgång som jag har gått igenom har också omvandlats till så mycket lärdom. Så att jag skulle inte vilja vara utan det heller.
Och jag tänker att i din tränarroll också så är det ju enormt värdefulla erfarenheter du har med dig som du kan dela.
Jag tänker också det, att jag har lärt mig mycket av det, och att det känns viktigt att kunna förmedla det vidare. Och att kunna se en större helhet också i att vad som är viktigt mer än bara en träningsplan. Och ja, att det komplexa som faktiskt en människa är.
Jag skulle ju vilja att man plockade in dig i landslaget. Kan du inte? man behöver, men det känns ju verkligen, nu har jag ju pratat med ganska många, måste jag ändå säga, som har åsikter om hur upplägget är. Och jag känner bara, det är tydligt att det behövs en mer helhetssyn och mer individuell coachning för att vi är olika och vi har olika behov. Och tänk vad som skulle kunna hända med svensk längdåkning om, och kanske andra grenar också, men om man då vågade ta ett helhetsgrepp och släppte den här prestigen.
Jag vet ju inte alls hur det är nu, men jag tror absolut att det finns bitar att utveckla till det bättre.
Mm.
Och framförallt att man tar hänsyn till hela människan och ser vad varje individ skulle må allra bäst av.
Mm. Mm. Som egentligen är ganska självklart, tycker jag. Motionär så är det ju så här, ja, men du går till en, kanske en personlig tränare eller en coach, du får ett program om du vill prestera inför något lopp då kanske. Men här så ska man lite grann göra samma allihop. Jag förstår inte riktigt där. Så jag tycker du är på,
men jag tänker
där
också att även om man kanske har samma träningsprogram så kanske återhämtningen behöver vara annorlunda.
Ja.
Som då för mig som är en väldigt inkännande och känslomässig person kanske behöver en annan slags återhämtning. Att läger kan vara ganska utmanande på det sättet att jag kanske inte riktigt har möjlighet att bara vara i mitt eget space. Att kunna skapa mer utrymme för det. Men det är också något som jag blivit mer medveten om i efterhand. Att jag var inte det riktigt. Då trodde jag mer att det var fel på mig när jag var där själv.
Gud vad intressant, det här har man kunnat prata om länge, för jag bollade exakt det här med min idrottsmassör, för hon sa det, har du funderat på att, för jag sa precis det här, att jag tycker min återhämtning är så lång, jag kan vara helt tömd i huvudet också efter ett vanligt distanspass. Och då sa hon, nej men det är, har du tänkt på att det kan vara olika i hur mycket alltså mental energi man investerar i ett pass? Att du som är högkänslig, jag är ju det, att, och kanske du också då, att man tar ut sig mer på flera plan och behöver mer återhämtning. Men det kan vara svårt att förmedla sånt, för det kan bli lite flummigt.
Ja, faktiskt. Det Men jag tror världen behöver lite mer flummigt också.
Ja, alltså, och sen att det där flummiga faktiskt inte är så himla flummigt, utan det kanske är väldigt viktigt.
Det känns som att det är lite negativt betingat, men det är det inte. Det känns ju som att det är någonting som är jätteviktigt.
Verkligen. Ja, men du, det känns som att här kan vi som sagt prata länge, men jag måste ändå fråga dig innan vi knyter ihop den här poddsäcken för den här gången. Hur ska man göra då om man lyssnar på det här och man tänker, Magdalena verkar vara en fantastisk människa, jag blev inspirerad, jag vill börja med längdåkning, kanske Vasaloppet om något år eller så. Mm. Var ska man börja? Om man kanske bor i, vad vet jag, någon snöfattig del också. Var börjar man någonstans?
Ja, men man kan kontakta mig om man vill.
Mm.
Ja, jag är öppen för att hjälpa till. Jag tänker att det är högst individuellt också vad man behöver.
Såklart, men du kanske kan ge lite så här, råd på vägen. Mm. Hur får man tag på dig?
Kanske enklast via min Instagram skulle jag säga. Skicka ett DM där.
Just det. Kan man söka upp då Magdalena Pajala?
Precis. Magdalena Pajala heter jag där ihopskrivet.
Just det. Mm. Ja, du, men vi rundar av för den här gången. Inte otänkbart att vi kanske hörs igen framöver. Ja. Nu har vi faktiskt inte pratat någon löpning heller, kommer jag på nu. Det kanske vi får ta lite mer då en annan gång, men är löpning någonting du ägnar dig åt?
Absolut.
Ja.
Ja. Mm. Jag skulle säga att i sommar så är det egentligen löpning och pilates som jag har tränat allra mest.
Mm.
Att jag tycker löpning är helt fantastiskt för att det är så enkelt att ta sig ut. Att det är bara att knyta på sig skorna och springa ut i skogen. Jag älskar ju att vara ute i skogen. Det är också kanske mitt allra bästa ställe för återhämtning. Att bara gå ut i skogen. Det känns som att där kommer jag väldigt nära kontakt med mig själv och mina egna tankar och vad jag behöver. Mm.
Vi får grotta vidare i löpningen helt enkelt en annan gång i ett annat avsnitt. Mm. Men tack så jättemycket för den här gången, Magdalena. Superkul att prata med dig.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Och det är en väldigt inspirerande podd och jag är glad för alla avsnitt som du har släppt och som jag också haft glädje under min aktiva karriär. Framförallt ett avsnitt med Britta Norgren som jag tyckte var en riktig godispåse när jag skulle ta den till lång lopp. Det var väldigt inspirerande.
Gud vad roligt att höra. Hon är fantastisk. Ja, jätteroligt att intervjua henne. Mm. Tack så jättemycket. Ni som blev nyfikna, ni kan ju tuna in avsnittet med Britta Norgren. Då. För scrolla bak lite grann i tiden där så hittar du det. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och så skulle jag vilja berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad, då mejlar du till maratonpodden@gmail.com eller DMar till Maratonpoddens Instakonto och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring eller ja, åk skidor snyggt så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.